Kapitel 8. Att vara ensam. När han låtit yxskaftet glida ned i öglan mitt emot pilkogret i bältet tog Perrin sin osträngade långbåge från hörnet, slängde upp sadelväskorna över axeln och lämnade gemaket som han delat med Fail utan att se sig om. De hade varit lyckliga där större delen av tiden. Han trodde inte att han någonsin skulle komma tillbaka. Ibland undrade han om det alltid måste vara så, att han aldrig skulle återvända till de platser där han varit lycklig med Fail. Han hoppades att det inte var så. Tjänarna som han såg i palatskorridorerna bar enfärgat svart livré. Kanske var det efter order från Rand. Kanske hade tjänarna själva lagt sig till med det. Utan livré hade de varit oroliga, som om de inte riktigt visste var de hörde hemma. Och eftersom ashamanerna bar svart borde det vara tryggt att ha som Rands färg. De som såg Perrin skyndade iväg så fort de kunde utan att vänta för att buga eller niga. Lukten av rädsla hängde kvar i luften efter dem. För en gångs skull hade deras rädsla ingenting att göra med hans gula ögon. Saken var den att det kunde vara farligt att vistas i närheten av någon som draken återfödd samma morgon hade låtit smaka på sitt raseri. Perrin vred på axeln under sadelväskorna. Det var länge sedan någon hade kunnat lyfta upp honom och kasta iväg honom. Fast för all del var det ingen som hade försökt göra det med kraften förut. Det var särskilt en del av mötet som inte ville lämna hans tankar. Han tog sig upp igen med ena handen om axeln, sköt sig upp med ryggen mot kolonnen som hade satt stopp för hans luftfärd. Han trodde att några reben måste ha knäckts. Runt om i solsalen stod de ädlingar som kommit för att lägga fram en eller annan anhållan till Rand och försökte titta åt något annat håll. Den enda som såg på honom var Dobraine. Denne skakade på sitt gråhåriga huvud medan Rand stegade fram över tronsalens golv. "Jag handskas med Aes Sedena som jag finner för gott," skrek Rand. "Hör du det, Perrin? Som jag finner för gott." "Du har bara lämnat över dem till de visa," brummade han tillbaka medan han tryckte sig bort från kolonnen. "Du vet inte om de sover på sidenlakan eller har fått halsarna avskurna. Du är inte skaparen." Med en ursinnig morgning kastade Rand huvudet tillbaka. "Jag är draken återfödd," tjöt han. "Jag bryr mig inte om hur de blir behandlade. De förtjänar att försmäkta i en fängelsehåla." Perrins nackhår reste sig när Rand sänkte blicken från det välvda taket. Vid sidan av hans ögon skulle blå is ha verkat varm och mjuk. Så mycket mer när det ansikte de blickade ut ur var förvridet av smärta. "Försvinn ur min åsyn, Perrin. Hör du vad jag säger? Försvinn ur Carhain. Idag, nu. Jag vill aldrig se dig igen." Han svängde runt på klacken och stegade iväg. Ädlingarna var nära att kasta sig ner på golvet när han gick förbi. Med tummen strök Perrin bort lite blod ur mungipan. Ett kort ögonblick hade han varit säker på att Rand skulle döda honom. Han skakade på huvudet för att bli kvitt tanken, rundade ett hörn och höll på att springa rakt på Loyal. Ogen hade ett stort knyte fastspänt på ryggen, en läderväska stor nog att rymma ett fullvuxet får över axeln och sin långskaftade yxa som vandringsstav. De rymliga fickorna på hans rock svällde av böcker. Loyals tofsbrydda öron pekade uppåt när han fick syn på Perrin, men slokade genast igen. Hela hans ansikte slokade. Ögonbrynen hängde ner mot kinderna. "Jag har hört det, Perrin," mullrade han sorgset. "Rand borde inte ha gjort så. Förhastade ord ger långvariga bekymmer. Jag vet att han kommer att ångra sig. Imorgon kanske." "Det är ingen fara," sa Perrin. "Carhain är för polerat för mig ändå. Jag är smed, inte hovman. Imorgon kommer jag att vara långt härifrån." Du och Fail skulle kunna komma med mig. Carl, din och jag ska besöka städningarna, Perrin. Allihop, för att ta hand om portarna. En ljushårig yngling med smalt ansikte som stod bakom Loyal vände sin bistra blick från Perrin till Ogen. Också han hade en väska och ett knyte och dessutom ett svärd vid höften. Trots den blå rocken kände Perrin igen honom som en av Ashamanerna. Kaldin såg inte speciellt glad ut över att möta Perrin och hans lukt var kall och arg. Loyal spanade bort längs korridoren bakom Perrin. Var är Fail? Hon ska möta mig vid stallet. Vi grälade. Det var inget annat än sanningen. Fail tyckte om att kasta ibland. Han sänkte rösten. Loyal, jag skulle inte prata om sånt när folk kan höra det. Portarna menar jag. Loyal fnös tillräckligt ljudligt för att få en tjur att hoppa högt, men sänkte faktiskt rösten. Jag ser ingen annan här, mullrade han. Ingen som befann sig mer än ett par tre steg bortom Kaldin skulle ha hört tydligt. Han piskade, måste man nog säga, med öronen och lade dem sedan ilsket bakåt. Alla är rädda för att synas i ditt sällskap, efter allt som du har gjort för Rand. Kaldin drog Loyal i rockarmen. Vi måste gå nu, sa han och blängde på Perrin. Vad honom anbelangade var ingen som draken återfödd skrikit åt tillräknelig. Perrin undrade om han höll kraften i denna stund. Ja, ja, mumlade Loyal och viftade med en hand stor som en skinka. Men sen stödde han sig mot yxan med en fundersam min. Jag tycker inte om det här, Perrin. Rand jagar iväg dig. Mig skickar han bort. Hur ska jag kunna avsluta min bok? Det ryckte i hans öron och han hostade till. Nåväl, det har ingen betydelse. Men du och jag far härifrån. Och ljuset alene vet var Märt är någonstans. Härnäst är det väl min han skickar iväg. Nu i morse gömde han sig för henne. Han skickade ut mig för att säga att han inte var där. Jag tror hon begrep att han ljög. Han blir ensam då, Perrin. Det är fruktansvärt att vara ensam. Det är vad han sa till mig. Han tänker skicka bort alla sina vänner. Ingen vet hur hjulet vrider sig, sa Perrin. Och Loyal blinkade till vid detta eko av Moraine. Perrin hade tänkt mycket på henne den sista tiden. Medan hon levde hade hon hållit tillbaka Rand. Farväl, Loyal. Håll dig på den säkra sidan så långt det går och lita inte på någon om du inte måste. Han lät bli att titta direkt på Kaldin. Det där menar du inte, Perrin. Loyal lät förskräckt. Han verkade lita på alla. Det kan du inte göra. Kom med mig, du och Fail. Vi ses igen en dag, sa Perrin vänligt och skyndade förbi innan han måste säga mer. Han tyckte inte om att ljuga, särskilt inte för sina vänner. I norra stallet var det ungefär likadant som inne i palatset. När stallknäktarna såg honom släppte de dyngrepar och ryktskrapor och hastade ut genom de små dörrarna på baksidan. Från höloftet högt ovanför hördes prassel som ett par mindre känsliga öron inte skulle ha uppfattat och som skvallrade om att det fanns folk som gömde sig där. Han hörde rädda, ängsliga andetag. Han tog ut wrapper ur ett bås av grönstrimmig marmor och band den gulbruna hingsten vid en förgylld tjudering. Sen gick han för att hämta filt och sadel i ett rum med marmorväggar där hälften av sadlarna var prydda med silver eller guld. Stallet passade alldeles förnämligt i ett palats med sina höga marmorpelare och marmorgolv, till och med under halmen i båsen. Han red ut därifrån, glad att få ta avsked från all denna prakt. Norr om staden följde han samma väg som han kommit tillsammans med Rand bara några dagar tidigare. Fortsatte tills det kuperade landskapet dolde staden Carhain. Sen svängde han österut. Där fanns det kvar ett tämligen stort skogsområde som bredde ut sig över ena sidan av en hög kulle och fortsatte upp på nästa, ännu högre. I skogsbrynet sporrade Fail svala för att komma honom till mötes, tätt följd av Aram på sin egen häst. Arams uppsyn blev ljusare när han fick se Perrin, men det sa inte så mycket. Han delade bara sina trogna hundblickar lika mellan honom och Fail. Min make, sa hon. Hennes ton var inte allt för kylig, men likväl blandades rakknivsvass vrede och taggig svartsjuka med den rena doften av henne och hennes örttvål. Hon var resklädd med en tunn mantel hängande över ryggen och handskar i samma röda färg som stövlarna som tittade fram under hennes mörka delade ridkjol. Inte mindre än 4 dolkar satt instuckna i sina slidor innanför hennes skärp. En rörelse bakom henne tog form i Bane och Cheard och Shallin med ytterligare ett dussin spjutjungfrur. Perrin höjde ögonbrynen. Han undrade vad Gaul tyckte om det. Han hade sagt att han såg fram emot att få vara ensam med Bane och Cheard. Än mer överraskande var Fails andra följeslagare. Vad gör de här? Han nickade mot en liten skock människor som satt på sina hästar en bit bort. Han kände igen Shelandi och Camei och den långa tairenska kvinnan. Alla fortfarande i sina manskläder och med svärd vid sidan. Den fyrkantige mannen i puffärmad rock som hade behållit sitt pomaderade spetsiga pipskägg trots att han hade håret hopdraget i nacken verkade också bekant. De båda andra männen, båda Carhanier, kände han inte igen, men han kunde gissa att även de tillhörde Shelands orden. Om inte annat så på grund av hur unga de var och banden som höll ihop deras hår. Jag har tagit Shelandi och några av hennes vänner i min tjänst. Fails ton var lättsam, men plötsligt avgav hon en dimmig dunst av försiktighet. De skulle ha råkat i bekymmer i staden, förr eller senare. De behövde någon som kunde ge dem någon riktning. Tänk på det som välgörenhet. Jag ska inte låta dem komma i vägen för dig. Perrin suckade och krafsade sig i skägget. En vis man sa inte rakt ut till sin hustru att hon dolde någonting. Särskilt inte när hustrun i fråga var Fail. Hon skulle bli en lika formidabel kvinna som sin mor. Om hon inte redan var det. Komma i vägen för honom. Hur många av dessa valpar hade hon tagit sig an? Är allting färdigt? Snart nog är det väl någon idiot som får för sig att han kan vinna någonting på att servera Rand mitt huvud på ett fat. Jag skulle vilja vara härifrån innan dess. Aram lät höra en morrning djupt ner i halsen. Ingen ska ta ditt huvud ifrån dig, make. Fail visade sina vita tänder och fortsatte med en viskning som hon visste att han skulle höra. Utom möjligen jag. Med normal röst sa hon sedan, allting är färdigt. I en kal sänka med nästan platt botten på andra sidan träden stod tjuvflodsmännen bredvid sina hästar. En kolonn med 2 i bredd som slingrade sig vidare utom synhåll längs kullens sida. Perrin suckade igen. Det röda varghuvudbaneret och Manetharens röda örn fladdrade lätt i den heta brisen i kolonnens tät. Kanske ett dussin jungfrur hukade i närheten av fanorna och på andra sidan kolonnen stod Gaul med buttrare min än Perrin någonsin sett en ale ha förut. När han satt av kom 2 svartklädda män fram till honom och hälsade honom med knytnävarna tryckta mot bröstet. Först Perrin, Sir Jure Grady. Vi har varit här sedan igår kväll. Vi är redo. Gradys väderbitna bondansikte gjorde att Perrin nästan kunde känna sig väl till mots tillsammans med honom. Men med Fagin Nild var det en annan sak. Han var kanske 10 år yngre än Grady och kunde mycket väl ha varit bonde han med, såvitt Perrin visste. men han hade lagt sig till med ett tillgjort förnämt sätt och vaxat sina ömkansvärda mustascher till någonting som liknade spetsar. Medan Grady tillhörde de hängivna var Neil bara soldat och hade inte något silversvärd fastnålat vid kragen. Men det hindrade honom inte från att tala. Först Perrin, är det verkligen nödvändigt att vi tar dessa kvinnor med oss? De kommer bara att ställa till med bekymmer, det vet ni mycket väl. Några av de kvinnor som han talade om stod inte långt från tjuvflodsmännen med sina sjalar över armarna. Edara föreföll vara äldsta av de sex visa som med uttryckslösa ansikten betraktade de båda kvinnor som Neil hade nickat mot. I sanningens namn var även Perrin bekymrad över dem bägge. Seonid Tregen, sval och reserverad i sin gröna sidenklänning, hade högdraget försökt ignorera ale-kvinnorna. De flesta Carhanier som inte själva låtsades vara ale föraktade dem. Men när hon såg Perrin flyttade hon över tyglarna till sin bruna häst i andra handen och puffade till Masuri Sokawa i sidan. Masuri spratt till. Bruna systrar verkade benägna att förlora sig i dagdrömmar, stirrade på den gröna systern och vände sedan sin blick mot Perrin. Hon såg på honom ungefär som om hon betraktat ett märkvärdigt och kanske farligt djur, ett som hon var fast besluten att lära sig allting om. De hade svurit att lyda Rand Althor, men i vilken utsträckning skulle de lyda Perrin Ibarra? Att ge order till Aes Sedair kändes onaturligt, fast det var ändå bättre än tvärtom. Alla ska med, sa Perrin. Låt oss komma härifrån innan någon ser oss. Fail fnös. Grady och Neil upprepade hälsningen och klev ut i mitten av det trädlösa området. Perrin hade ingen aning om vem av dem som gjorde det som var nödvändigt. Men plötsligt uppenbarade sig den nu välbekanta ljusstrimman som vred sig runt och vidgades till en portöppning. Inte riktigt så hög att man kunde rida genom den. På andra sidan öppningen såg man träd som inte skilde sig särskilt mycket från de som växte på kullarna runt omkring. Grady gick genast igenom, men trots det blev han nästan omkullknuffad av Sallin och en mindre hord av beslöjade spjutjungfrur. De hade tydligen tagit på sig äran av att alltid vara först genom en portöppning och tänkte inte låta någon ta den ifrån dem. Med föraningar om 100 olika problem som han inte hade tänkt på ledde Perrin Rapper till ett landskap som inte var riktigt lika kuperat som det han kom från. Här fanns ingen glänta, men i gengäld stod träden inte lika tätt som runt sänkan i Carhain. De spridda träden var högre här, men precis lika kala och uttorkade, till och med tallarna. Så många andra arter kände han inte igen, utom ekar och läderbladsträd. Luften kändes ännu lite varmare. Fail följde efter honom, men när han tog åt vänster svängde hon svala åt höger. Aram svängde bekymrat med huvudet efter dem tills Perrin nickade mot sin hustru. Den forne knåparen manade sin vallak efter henne, men trots att han var snabb hann Bane och Cheard före, fortfarande med slöjorna uppdragna. Och tvärt emot Perrins order om att tjuvflodsmännen skulle komma därnäst var det Shelland och drygt 2 dussin unga Carhanier och Tyrenier som strömmade ut genom portöppningen med sina hästar i släptåg. 2 dussin. Perrin skakade på huvudet och stannade bredvid Grady som stod och spanade över den glesa skogsmarken. Gaul kom trampande när Daniel slutligen började leda tjuvflodsmännen i språngmarsch genom öppningen, hållande hästarna i tyglarna. De fördömda baneren följde tätt efter Daniel och så fort de var igenom höjde fanbärarna dem. Karn borde raka av sig den där befängda mustaschen. Kvinnor är bortom allt förnuft, muttrade Gaul. Perrin öppnade munnen för att ta Fail i försvar. men insåg sedan att det måste vara Bane och Chiad som Ailmannen blängde på. För att dölja sitt misstag sa han: "Har du någon fru, Grady?" "Sora", svarade Grady frånvarande, fortfarande med uppmärksamheten riktad mot de omgivande träden. Perrin kunde slå vad om att han höll kraften nu. Jämfört med skogarna hemma i Chufloden kunde vem som helst se långt i det här landskapet. Men trots allt var det möjligt att någon kunde smyga sig på dem. "Hon saknar mig", fortsatte Grady, nästan för sig själv. "Det lär man sig att känna igen med en gång. Fast jag undrar varför hon har ont i knät." "Hon har ont i knät", sa Perrin tomlöst. "Just i denna stund har hon ont i knät." Grady verkade bli varse att han stirrade, och det gjorde Gaul också. Han blinkade till, men återgick omedelbart till att spana. "Förlåt mig först, Perrin. Jag måste hålla vakt." En lång stund sa han ingenting, men sen började han dröjande. "Det var en karl vid namn Candler som kom på det. Vår M. Hale tycker inte om att vi klurar ut saker på egen hand. Men när det väl var gjort..." Han gjorde en liten grimas som skvallrade om att Tame kanske inte hade varit särskilt mild ens då. "Vi tror att det kan vara någonting liknande bandet mellan väktare och Aesir. Det är kanske en tredjedel av oss som är gifta. Det är i varje fall så många fruar som stannat kvar istället för att lägga benen på ryggen när de fått klart för sig vad deras män var. På det här sättet vet man att det är bra med henne när man är borta. Och hon vet att man själv har det bra. Man vill ju veta att ens hustru är trygg." "Det vill man", sa Perrin. Vad hade Fail i kikaren för de där fånarna? Hon satt på svala nu och de stod i en skock runt omkring och tittade upp på henne. Han skulle inte bli helt förvånad om hon började med dessa G-A-Toe-dumheter själv. Seonid och Masuri skred fram bakom de sista tjuvflodsmännen tillsammans med de tre väktare som de hade tillsammans. Strax efter dem kom de visa, vilket ingalunda var förvånande. De var med för att hålla ett öga på Aesirna. Seonid samlade tyglarna som för att sitta upp, men Edara sa någonting med låg röst och pekade på en tjock, snedväxt ek. De båda Aesirna vände huvudena och tittade samfällt på henne, utbytte en blick och ledde hästarna till trädet. Allting skulle gå betydligt smidigare om de bägge alltid var så ödmjuka. Nåväl, kanske inte direkt ödmjuka. Seonid var stel som en eldgaffel. Efter dem kom en jord av extra hästar, bundna 10 vid varje ledlina och nogsamt övervakade av folk från Dobrains gods som tydligen visste vad de sysslade med. Perrin spanade automatiskt efter långlöpen som hade en ledlina för sig själv. Kvinnan som hade hand om honom gjorde bäst i att kunna sina saker. Därefter kom en lång rad högjuliga förrådskärror vars förare drog i hästarna och ropade åt dem som om de var rädda att portöppningen skulle sluta sig kring dem. Att de var så många berodde på att kärror inte rymde lika mycket som vagnar, och att det var kärror berodde på att en vagn med draghästar inte skulle ha kommit igenom portöppningen. Tydligen kunde varken Nild eller Grady göra en som var lika stor som de Rand eller Dashiva gjorde. När den sista kärran rullade ut med gnisslande hjul funderade Perrin på att beordra att portöppningen skulle stängas omedelbart. Men det var Nild som höll den öppen och han var kvar på andra sidan, i Carhain. Ett ögonblick senare var det för sent. Berylane skred ut genom öppningen med ett sto lika vitt som svala var svart, och Perrin tackade tyst för att hennes grå ridklänning hade en krage som nådde ända upp till hakan. Å andra sidan smet den åt lika tätt från midjan och uppåt som någon tarabonesisk klänning. Perrin stönade. Med henne kom Nurel och Bertain Gallini, generalkapten för vingardet, en gråhårig man som bar sin svarta lapp för ögat som en annan man skulle ha burit en fjäder i hatten. Efter honom kom vingardisterna själva i sina röda rustningar. Mer än 900 man allt som allt. Nurell och de andra som varit med vid Domais brunnar hade varsitt gult band om vänster överarm. När hon suttit upp på sitt sto red Barrelane åt sidan tillsammans med Galin medan Nurell övervakade vingardets uppställning bland träden. Det måste ha varit 50 steg och dussintals träd mellan henne och Fail, men hon ställde sig så att de kunde stirra på varandra. Deras miner var så uttryckslösa att det kröp i skinnet på Perrin. Det hade verkat som en god idé att placera Barrelane i slutet av styrkan, så långt bort från Fail som möjligt. Men var eviga kväll skulle han behöva uppleva det här. Bränne Rand. Nu dök Nild ut genom portöppningen. Han strök sig över den löjliga mustaschen och kromade sig för den händelse att någon tittade när öppningen försvann. Det gjorde ingen. Nil svängde sig upp på sin häst med missnöjd uppsyn. Perrin satt upp på Rapper och red bort till en liten höjd. På grund av träden kunde inte alla se honom, men det räckte att de hörde. En krusning gick genom samlingen när han höll in. Folk flyttade på sig för att se bättre. Så vitt alla spioner i Carhain vet, sa han högt, har jag blivit landsförvisad. Mains första dam är på väg hem igen och resten av er har bara försvunnit som dimma i solen. Till hans förvåning skrattade de. Han hörde folk stämma upp Perrin Guldöga och inte bara Tjuvflodsmännen. Han väntade på att det skulle bli tyst, men det tog en stund. Fail varken skrattade eller ropade. Inte Barrelane heller. Båda kvinnorna skakade på huvudet. Ingen av dem ansåg att han borde berätta så mycket som han hade bestämt. Sen fick de syn på varandra och deras huvuden stelnade som om de fastnat i bärnsten. De tyckte inte om att tycka likadant. Det kom inte som någon överraskning när båda vände blicken mot honom med precis samma uttryck. Det fanns ett gammalt ordstäv i Tjuvfloden. Fast hur man sa det och vad man menade med det berodde på omständigheterna och vem man var. Det är alltid en mans fel. En sak hade han lärt sig att kvinnor kunde bättre än allt annat. Och det var att lära en man att sucka. En del av er undrar kanske var vi är och varför, fortsatte han när det äntligen blev tyst. Nya skratt, fast färre den här gången. Det här är Gelden. Mummel, överväldigat och kanske klentroget över att ha korsat drygt 1500 mil med ett enda steg. Det första vi måste göra är att övertyga drottning Alliandre om att vi inte är här för att invadera hennes rike. Det var meningen att Barrelane skulle ta hand om Alliandre och Fail skulle driva honom till vansinne för den sakens skull. Sen ska vi leta upp en kar som kallar sig för hans nåd drakens profet. Det skulle inte heller bli särskilt lustigt. Mashema hade inte direkt varit någon munter figur ens innan han tappade förnuftet. Denne profet har ställt till med en del bekymmer. Men vi ska förklara för honom att Rand Althor inte vill att någon ska följa honom av rädsla för någon annan. Och sen ska vi ta med honom och de av hans anhängare som vill följa med tillbaka till hans nåd draken. Och om så behövs ska vi skrämma byxorna av Mashema, tänkte han bistert. De hurrade, de jublade och ropade att de skulle valla den där profeten hela vägen tillbaka till Carhain. Gastade så att Perrin började hoppas att platsen de befann sig på låg ännu längre bort från all bebyggelse. Till och med kuskarna och hästskötarna stämde in. Framförallt önskade han att allting skulle gå lätt och snabbt. Ju förr han kunde se till att han och Fail kom så långt bort från Barrelane som bara var möjligt, desto bättre. Inga överraskningar. Det var vad han önskade sig när de väl började rida söderut. Det var hög tid att det visade sig vara någon nytta med att vara Taveran.